allihopa, ni ska vara varmt välkomna till avsnitt 261 av Ångestpodden.
Yes, det ska ni verkligen vara.
Så hög energi från min sida. Den hög energiska, högtravande Ångestpodden.
Okej, ja. Absolut, varmt välkomna i alla fall.
Verkligen varmt välkomna. Hur mår du?
Att jag precis också skulle ställa, hur mår du? Jag mår bra, det gör jag faktiskt. Jag är på en bra plats i min menscykel, tror jag.
Okej.
Alltså ja. Det är nog det.
Jag var hos gynekologen idag.
Ja.
Gud vad det inte är kul bara.
Nej, det är ju hemskt.
Ja, min gynekolog är så trevlig dock.
Det spelar ingen roll.
Nej, jag vet.
Alltså de kan vara hur bra som helst, men det är fortfarande inte en bekväm sits man sätter sig.
Och jag vill ta ansvar för allt liksom. Gud, nu ska jag liksom ner här och hoppas det är bekvämt för dig liksom. Så som att jag har...
Hoppas det är bekvämt personen. För dig som är gynekolog.
Ja, verkligen så.
Okej, ja. Nu har ju ändå personen i fråga valt det som yrke.
Så att jo, men jag vet.
Ja. Men visst, man är bra på att ta på sig ansvar som kvinna, det är man. Men hur mår du själv?
Jo, men jag mår bra. Alltså Sofia, jag skrattade för mig själv för jag tänkte på en grej. Mm-hmm. Detta sa jag till dig redan förra veckan.
Mm.
Alltså, detta är bara sån parentes, men det är lite, alltså du vet, när man bara gör bort sig ibland.
Mm.
Alltså det var så här. Jag, ibland känner jag mig så osäker när jag ska prata engelska. Mm. Alltså då kan jag känna mig så lost. Mm. Och så sa jag typ så här till min kille, jag bara, men jag kan ju inte så här slang på engelska.
Nej.
Om man säger så här, ja men typ så här, vi i Sverige kan man ju säga så här, en clementin, en klämme.
Du just tar det som ett exempel.
Ja, men, ja. Eller typ så här, okej. Okay, en, man säger inte så här, hej, en Coca-Cola.
Nej.
För det är just där, mm. En cola. Ja. Då säger jag så här, alltså inte till en servitör, utan jag säger detta till min kille Emil.
Mm.
Jag bara, ja, de säger ju så här, hello, one cock. Detta är sant.
Ja.
Han bara, låt. Men vet du vad du precis beställde?
En kuk, tack.
Hej. Ja. Zero, young. One cock. Alltså fattar du?
Så här, cock light. Nej, vi fan,
I can take two cocks.
Låg.
Yes, you want to cock too, yeah.
Fy fan.
Men fattar du? Mm. Alltså coke. Detta var innan vi skulle på så här resa med min killes familj. Och du vet så här. Så när vi sen är på restaurang, alltså då kan jag ju bara säga I take that too. Och om någon jävel tog Fanta, då fick jag ta det.
Aha, okay, ja.
Jag vågade inte säga coke. Det, och jag också då, en gång sa jag typ så här, bara, yeah, one coke. Alltså du vet så. Och de bara, what? Jag bara, I take water please.
Nej, men man har ju väldigt dåligt självförtroende när det kommer till engelskan.
Ja.
Men du, det är kul att du tog upp det här med engelskan. Mm. Vi har ju gjort vår första liksom, okej, vi har gjort några intervjuer på engelska innan, men då har det ju varit att vi har fått svara på svenska, så har liksom journalisten översatt.
Ja.
Men nu har vi ju faktiskt gjort vår första engelska intervju på film, ja, dessutom.
Jag vet.
Stories from Sweden på YouTube nu, hörni. Alltså, för det här är fan stort.
Nej, okej, ni ska lyssna på det här först, men sen ska ni bara slida er in på YouTube.
Yes.
Det kommer ni vilja efter det här avsnittet också, tror jag.
Det tror jag också.
Vi har denna veckan ett betalt samarbete med Systembolaget.
Yes, och vi har ju det här samarbetet och har haft det nu under en lång tid, för att vi tycker det är så viktigt att prata om kopplingen mellan ångest och psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion.
Ibland under det här samarbetets gång har jag blivit chockad över hur mycket det här samarbetet har fått mig att reflektera kring alkohol.
Verkligen mig också. Alltså det har ju fått mig att öppna ögonen. Det har fått mig att skämmas lite med all rätt för hur jag själv liksom har betett mig kring alkohol eller hur jag har pratat om alkohol. Exakt. Och framförallt hur jag har tagit för givet att folk jag känner inte har problem med alkoholen, för att de liksom inte har varit det här parkbänksfyllor.
Ja, alltså vet
så här, man har ju så skev bild av vad problem med alkoholen egentligen betyder.
Ja, och nu är vi ändå i en sån period. Det har liksom varit jul, de här helgerna och röda dagarna är förbi. Många tycker såklart att nu är det skönt, för nu liksom är det kanske inte det här sociala trycket på att dricka dricka. Mm. Men samtidigt är det också många som har svårt att sluta dricka när man kanske har druckit betydligt mer i ledigheten liksom. Mm,
precis. Det är ju också väldigt lätt att vara den, så är jag ju själv också med mycket. Alltså om man är en person som är så här, det är antingen svart eller vitt, och så har man kanske druckit nu då under julledigheten och så bestämmer man sig nu för att nej, nu ska det inte bli en droppe, lika mycket som att så här, nu ska jag träna varje dag eller nu ska jag bara äta hälsosamt, och så kör man på det stenhårt i några dagar och så faller man pladask, tycker att man verkligen har misslyckats helt och hållet, och då blir det liksom som att ta två steg tillbaka.
Men vad tänker du när jag säger alkoholtjat?
Då tänker jag verkligen att jag dels har själv blivit tjatad på, men också att jag har tjatat, inte tjatat, med den här, du vet, visat att jag blivit lite irriterad på att någon kanske inte vill följa med ut.
Men du vet, alltså jag känner att grupptrycket kring att dricka alkohol i sociala sammanhang, det är så stort. Och typ såhär, att bli pushad att dricka fastän man egentligen inte har lust med det.
Mm, precis. Och jag har också känt lite så att om man liksom inte då ska dricka, om man helt enkelt inte bara känner för det, så är det som att man ändå ska ha en anledning till att inte göra det.
Jag vet.
Alltså bara, aha, men varför dricker inte du? Alltså då, det räcker inte då bara säga för jag känner inte för det, utan det ska komma liksom någon annan anledning då, att men jag mår inte bra av det just nu, eller nej, men jag kan inte för att jag alltid blir för full. Alltså vet, så här, varför kan man inte bara så här, jag dricker alkoholfritt, punkt.
Men lyssna på den här statistiken. 49% av alla tillfrågade i en undersökning upplevde att det fanns en förväntan att dricka alkohol i sociala sammanhang. Fest, middagar, after work, högtider och så vidare. 49% upplever att ja, ibland finns det. Inte alltid, men ibland. Alltså bara det tycker jag är väldigt hög statistik.
Ja, jag tänker bara så här på hur dåligt det faktiskt kan få en att må när man känner att man gör saker som man egentligen inte vill. Alltså man börjar ju tvivla på sig själv då, så här, bara, varför gör jag det här egentligen? Har jag ingen självrespekt överhuvudtaget? Men det är ju jättesvårt att bryta sådana normer ju.
Men varför tjatar vi på varandra? Alltså jag kan ju tänka att man tjatar för att man inte ska känna sig dålig själv. Alltså du vet, såhär, jag vill inte vara den enda som dricker alkohol.
Ja, ja.
Och bli förändrad typ. Alltså.
Så kan det ju vara. Att man också lite, alltså du vet såhär, jag skulle ju typ kunna bli då avundsjuk på någon som kan liksom
avstå.
Ja, precis. Eller som kan, visst, det följer med ut och dansar och har kul för att ha det då utan alkohol, vilket man ju självklart kan.
Ja.
Men så här, bara, men jag har inte själv den pondusen att avstå.
Jag fattar.
Mm.
Veckans gäst.
Yes.
Oj, oj, oj.
Idag gästas vi av Filip Dickman.
Nej, men när vi möttes och bara sa hej, jag bara, vänta, jag har känt Filip ett helt liv. Nej, just det, det är första gången vi ses.
Ja, men jag har ju följt honom i sociala medier, det är väl det man känner liksom att man har koll ändå.
Ja, jag vet. Mm. Men också, alltså, han är en så genomfin människa.
Verkligen. Och jag skulle säga att det här samtalet som vi har med Filip är så viktigt, men han var bara så himla bra på att vara liksom, jag vet inte, bara prata så att alla typ vill ta det här till sig.
Men kan han starta en egen podd också så jag kan lyssna mer på honom?
Ja, Filip, starta en podd för fan.
Ja, alltså snälla. Men liksom, när vi spelade in det här, du hade precis det här med arga snickaren Malou och Grecaso uppdagats.
Mm.
Det här haveriet till intervju, eller vad
intervju, säger jag med citationstecken.
Ja, men verkligen.
Ja.
När de intervjuade den unga rapparen Grecaso och han fick liksom stå till svars för något helt, för ett helt samhälles, ja men hela samhällets sätt att prata, rappa, ta drog. Alltså det är det sjukaste.
Ja, men så här, de la ju över skulden på honom och bara, så här, menade att så här, han är en trendsättare som gör att så här, unga vill ta droger typ.
Mm. Nej, men det var problematiskt i så, på så många sätt.
Ja, det var,
men
det
jag tänkte bara att vi nämnde det, för vi kanske nämnde det lite i intervjun.
Mm.
Så att ni vet varför vi gör det.
Yes.
Gud, den här intervjun är så viktig.
Mm, verkligen.
Så vi rullar det nu. Här kommer intervjun med Filip Dickman.
Varsågoda! Hej Filip och varmt välkommen till Ångestpodden!
Thank you! Det var på tiden!
Ja, men faktiskt.
Vi har snackat om det här ett långt tag nu.
Ja, alltså nu är du här.
Tack så jättemycket.
Ja, men känns det bra att vara här?
Jättebra. Ja. För du vet vad som känns bra? Att normalt, jag är jätterädd för att gå för djupt eller typ för analytiskt. Det känns som att ni har koll, jag behöver inte förklara något för er.
Ja, nej men alltså, men du vet, och här ska du ju bara känna så här trygghet.
Nej, men jag är trygg. Men jag blir inte lätt otrygg. Blir ni det?
Nej, det tror inte så länge vi har varandra.
Ja, alltså, det är sant.
Vi är ganska trygga i vår roll som Ångestpodden. Fan. Men jag är nog inte så trygg som bara Sofie. Liksom.
Ja, men jag tror att det också blir en stark del av din media-identitet.
Ja, men man blir ju så. Ja. Alltså, men kan inte du med känna att du så här, jag ska vara rolig?
Alltså, jo, alltså mina första, framförallt 3 år, jag var bakom karaktär hela tiden. Släpper jag karaktären så det går, jag blir jätteobekväm. Men nu skiter jag i.
Och här finns ingen botten, här kan du gå hur du vill.
Exakt,
nu dyker vi.
Nu dyker vi.
Men om någon lyssnar och inte vet vem du är, vem är Filip?
Oj, jag vet inte om jag ska säga komiker eller underhållare. För komiker är typ, det är starkt förknippat med typ stand-up och grejer.
Ja, det är sant.
Men jag är en, okej, sociala mediekomiker kan man väl säga. Och sen är jag en youtuber också. Det är typ, för jag skiljer normalt Instagram och YouTube rätt likt för många. Men Instagram för mig är mycket karaktär och YouTube är mer typ familj och min personlighet. Sen är jag även en juriststudent och har jobbat på radio, lite TV, lite överallt. Jag är lite här och där.
Ja, men det känns som man har sett det i media skitlänge.
Tycker du det?
Ja.
Jag har inte hållit på jättelänge, typ 3 år, 3, max 4.
Men gud, det är så sjukt.
Men du pluggar juridik nu, va?
Ja, jag är 1,5 år kvar typ. Det går inte jättebra. Det gör det inte.
Här är vi ärliga.
Här är vi jätteärliga, det går inte alls jättebra. Typ första åren var det så att klara alla tentor. Problemet var typ, Min rädsla var typ att inte få högsta betyg.
Nej, men
nu är det så typ, klara dig och håll käften och gå vidare med livet.
Men fan vad avis jag är. Jag har alltid drömt om att plugga juridik.
Du, lita på mig, den drömmen kommer dö när du börjar plugga.
Ja, det är så.
Det är hemskt.
Varför säger jag aldrig?
För det är inte alls som de har målat upp det. Du vet, när man tänker juridik så tänker man ofta typ, vad kreativ, tänka outside the box. Ja. Nej,
lösa
kreativiteten
problemet.
Dödar dem direkt.
Oh, fy fan.
Och allt handlar om att så inskränkt och av, eller typ så av vad heter det?
Avskilt eller vad?
Nej. Typ vad fan heter man skriver typ en rapport avgränsat?
Ja.
Man får tillbaka sin rapport till skrivande i skolan. Det ska vara så avgränsat och så detaljerat som möjligt, för juridik är typ kritik av ord.
Men är det liksom, alltså är det väldigt mycket plugg?
Ja. Men jag har pluggat sedan jag var liten. Jag var inställd sedan jag var liten, så jag har en jättebra studieteknik. Så funkar för mig. Så jag pluggar faktiskt inte jättemycket, men det är också därför det inte går skitbra. Så det är det korta svaret.
Ja, här är vi nu.
Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Vet att jag inte lärde mig vad ångest var förrän typ 1 år sedan.
Är det sant?
Det har gått jättekonstigt. För när folk beskrev ångest, jag har haft många i min nära som haft det, de beskrev ofta panikångest. Och jag tror man måste vara väldigt noggrann med att skilja på panikångest och ångest.
Gud, ja.
För de beskrev ofta den där typ trycket mot bröstet och typ man typ vet inte vad man ska ta sig till. Ångest däremot, jag började få ångest när jag var 12-13. I och med att det var stora typ miljöförändringar. Jag gick från typ en hel invandrarklass till en svensk klass. Jag var ensam invandrare. Och jag upplevde rätt mycket då. Men i och med att jag redan där tänkte typ, okej, vad kan jag göra åt saken? Det var typ det första. Sen gillade jag problemlösning. Jag var sån som älskade 34 timmar på att överdriva problem för att lösa dem. Det var jag. Hej, här är jag. Så jag typ, jag hade ångest, men jag lärde mig väldigt tidigt att förebygga. Och sen brukar jag ligga, under de svåra perioderna brukar jag ligga 2-3 timmar om nätterna och tänka. Och typ, mycket handlar om att förstå mig själv. För jag märkte att om jag förstår mig själv bra, då blir det inte lika sårbar för andras kritik heller.
Nej, så sant.
Så jag började med att förstå mig själv och börja med att förstå hur jag funkar. Och då alla nya problem som kom upp, det var enkelt för mig att typ förebygga dem.
Ja, jag fattar.
Så jag har aldrig känt att jag lidit.
Nej.
Det har varit svåra perioder, men det också typ, i och med att det var problem och jag hittade lösningarna, så tog lösningarna mig framåt. Ni förstår hur jag tänker där?
Ja, verkligen.
Så man ska inte tacka ångest, utan jag tackar problemen, för de har gett mig att typ bli bättre. Sen var det många tuffa perioder.
Men fy fan, det där sättet sättet att förhålla sig till saker, det, alltså jag älskar det. Att man bara säger, jag tackar mina problem för det tar mig framåt.
Det, man måste
och
göra
se det,
det
som en utveckling, för det är det ju liksom.
Ja. Det är ju det. Mm. Jag tror att enda gången det blir besvärligt är om man verkligen fastnar.
Ja, precis.
Och då är mitt tips, för jag har haft många i min nära som har haft perioder där man fastnar. Och framförallt om man har haft ångest i många år och inte gjort något åt saken, då kan det bli väldigt jobbigt, för ofta man typ förlorar en slags kontroll.
Ja.
Men då är mitt bästa tips bara att tänka, okej, finns det något jag kan göra här och nu för att förbättra situationen? Mm. Om inte, då är det inte värt att jag går under och tänker på det, för att det är inget jag kan kontrollera, utan jag har lätt för att acceptera att grejer är skit. Jag tror att det är nyckel.
Ja, det är acceptans. Nej, men alltså, Filip, du låter som min psykolog.
Nej.
Hon har sagt exakt
bästa. Men det är min favorittips. Är grejer skit, måla inte upp det till en slags, typ försköna inte det.
Nej.
Utan acceptera att grejer kan vara skit.
Exakt.
Sen kan man tänka, okej, vad kan jag göra åt saken?
Ja.
Kan jag förbättra skitet? Kan det lite mildare skit? Om ja, då får du tänka på det.
Ja.
Men acceptera först och främst att skit händer.
Ja,
verkligen.
Jag tror det är det bästa man kan göra. Mm.
Nej, men du är ju också en av årets Bris-idoler.
Yes, shout out till Bris.
Nej, men alltså det kändes bara så klockrent.
Tack så jättemycket.
Och också när vi läste din beskrivning att det stod så här, att du ville lyfta utanförskap och lojalitetskonflikter.
Ja.
Ja, vi kom in lite mer på det snart. Men innan vi gör det så bara, jag och Sofie älskar liksom i vår intervju att börja i uppväxten, börja i barndomen.
Jag är också som bakgrundsperson. Jag älskar bakgrund. Nej, jag lever för bakgrund.
Hur har du blivit som
Det är jätteviktigt.
Ja, men det är ju det, för att liksom förstå helheten på något vis.
Ja.
Men så här, hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Oj, alltså jag var första i familjen som, alltså, har nu blivit utbildad. Jag är inte klar med min utbildning, men jag är första. Och det leder till rätt stora skillnader i, typ, min pappa gick militären.
Aha, oj.
I Mellanöstern.
Oj.
Så för honom var...
Varför känns det så jävla tufft?
Det är rätt tufft. Han är jättemjukis egentligen. Mm.
Ja, men din pappa. Alltså,
han är mjukis.
Mitt liv.
Men han är jättehård på ytan. För det är vad de lär sig där. Och sen, jag har märkt att när någon är uppväxt med mycket problem och typ fattigdom och grejer, de har nästan inte tid att sitta och fundera på typ nyanserat. Typ, är det här rätt? Är det fel? Är det här bra? Är det dåligt?
Mm.
Om du går ut i krig, du hinner inte tänka på, ska jag skydda honom eller inte? Utan det finns regler.
Ja. Alltså,
det är pliktetik. Typ, det är så här du gör, precis. Det här är rätt, det här är fel. För det är reglerna de behöver förhålla sig till.
Mm.
Och då, vad jag märkte med mycket av min pappa och många som levde i utanförskap och förorten, är att de gillar inte att tänka mycket, utan det är svart eller vitt. Det är rätt eller fel. Så om det är slagsmål, då ska du hjälpa dina vänner. Du hinner inte sitta och tänka på typ, var han rädd? Vad gjorde han fel? För han hade kanske panik.
Mm.
Man får inte vara nyanserad, för att då kan man sitta och tänka på alla möjliga problem de har där, och då begravs man i problem.
Mm.
Så det är mycket svart eller vitt. Och sen kommer jag där, typ filosofiintresserad.
Och
ska alltid hitta typ rätt nyans av grå. Typ världen är svart eller vit. Så det var mycket typ, jag var lite svarta fåret.
Mm.
Men inte på ett, så fan ska jag säga, när man ser svarta fåret ser man ofta typ ett offer.
Ja, ja.
Jag kunde mer typ utsätta andra också. Så jag vill inte måla upp mig själv som ett offer på det sättet.
Nej.
Men jag platsade inte in. Jag var för akademiintresserad i en miljö där folk inte hade hopp om typ plugga överhuvudtaget.
Nej, jag fattar.
Så det var typ en del.
Mm.
Sen började jag bytte till en svensk skola när vi flyttade. Eller en skola där majoriteten är svenskar. Även där platsade jag inte in helt, för där var jag för grov.
Mm.
Så jag kunde relatera mer till vissa intressen. Men musiksmak, uppväxt, där förstod de inte alls överhuvudtaget. Så jag lärde mig helt enkelt, eller inte lärde mig, det var jobbigt, för att i vilken miljö jag än var, eller jag befann mig i, så platsade jag aldrig in helt.
Nej.
Så i varje miljö, eller typ i en miljö är kanske något bra, i den andra miljön är det något dåligt.
Precis.
Så jag la mig ofta irriterad på kvällarna, och det slutar upp i att, okej, om de alla tycker något om mig, istället för att jag ska gå och vara orolig över om det är rätt eller fel, kritisera dig själv. Vad tycker du om dig själv? Och det började jag med i tidig ålder, och det var typ nyckeln till varför jag har lyckats, skulle jag faktiskt säga. För att när du väl förstår dig själv, om en då lärare säger att vi tror inte på att du kan bli advokat, vilket jag ofta fick höra. Jag hatade det, ni som klisché typ. Min lärare trodde inte på mig.
Nej, men fan vad sjukt det är. Varför händer? Så här, det är ju en klisché av en anledning. Alltså, för
det
att det är skit många som hör det.
Och hur kan man säga så som vuxen till ett barn? Alltså, det fattar inte jag.
Jag tror att i och med att så här, många var det inte ens typ hej, vi avskyr någon med invandrarbakgrund. Det var inte så. Mm. Utan de hade bara svårt att tro att här kommer en kille som går ut i mjukisklädd.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Vi kallar sina vänner för mannen och bror, och vi svär åt varandra, vi har andra normer.
Ja.
Och så har vi typ Lisa åt i klassen med glasögon som pluggar. Hur kommer det sig att hans betyg är bättre än hennes? Det går inte i, det passar
nej, men
inte.
Liksom, nej.
Och då var det typ alltid en slags, det var en slags typ, fan ska jag säga, typ, det här stämmer inte för dem. Det var typ, mm. jag förstår, de förstår inte det.
Det blir en inre konflikt.
Exakt, typ. En inre konflikt, och då sökte de bekräftelse på det genom att peka ut allt lilla, alla mina misstag jag gjorde. Och typ sänka mina drömmar och sen lyfta andra. Mm. Men i och med att jag la stor fokus på mig själv, så om jag visste att okej, vet du vad, här förtjänar jag ett A eller jag förtjänar ett B, då blev jag, det påverkade inte mitt självförtroende som det påverkar många andra, för nej. Att jag kunde särskilja på vad jag gjorde för fel och vad är det för fel i strukturerna och samhället vi lever i.
Mm.
Och sen var det var mycket utmaningar. Framförallt när jag tog mig ifrån förorten, då började mina problem mest egentligen.
Mm.
För att det är som att du ska växa upp med en grupp 5 vänner och alla har liknande mål.
Mm.
Så kommer, eller typ 4 av dem, så kommer den 5:e och säger jag ska bli advokat. Om de aldrig har trott på sig själv och deras anledning är typ okej, vi har skitförutsättningar, men nu kommer någon med samma förutsättningar som satsar längre.
Mm.
Nu idag förstår jag dem, när jag var yngre hatade jag det.
Mm.
För att vad de gjorde var gang up och typ trycka ner mig.
Mm.
Sen är det också synd om dem, för när de går hem så ser följarna typ kolla på Filip, kolla vad bra han gör.
Exactly.
Det är samhället runt om som får dem att känna sig mindre bra.
Exactly.
Och det resulterar att de börjar vända sig mot mig. Och det var mycket fysiskt, mycket slagsmål. Och där blev jag som mest... där började min ångest faktiskt.
Mm.
För det var som... Just då hade jag inte träffat... min mentor i gymnasiet, en svensk lärare, Annette hette hon. Hon har räddat mig på många sätt som inte så hon är medveten om.
Annette!
Men innan henne så... Det var som att jag kände mig alltid måste försvara mig för svenskar.
Ah.
Och nu till och med människorna som jag växte upp med, jag ska börja försvara mig mot dem också.
Mm.
Och kom hem och ha andra tankar, försvarade hemma. Så där började min ångest. Men i och med att jag satt och tänkte mycket... Så jag kom fram till, jag förstod att problemet var samhället.
Ja, precis.
Men det tog mig mycket tid att komma dit. Jag var lite arg som liten, det tror inte många.
Nej.
Jag var jättearg.
Men jag fattade.
Ja, det förstår liksom. Jag också.
Sen gömde jag det. För att om jag var arg, om jag exploderade i skolan, jag ville aldrig ge lärarna njutningen av att känna att jag bekräftade deras fördomar. Så det var typ en slags inspo för mig. För att det var som att jag började jätteglad och oskyldig. Och sen i och med att det var så svårt och jobbigt och de var så fördomsfulla, så blev jag ju mer irriterad.
Mm.
Och då började jag typ, du har börjat bli som alla andra, Filip. Oj vad tragiskt, du börjar bli som de andra.
Och de andra då skulle vara
invandrare.
Ja.
Och då tänkte jag bara, vänta, ni ska inte få nöjet att känna att jag bekräftar era fördomar. Så då kom mina karaktärer. Jag gömde mig bakom karaktärer. Där började de.
Oh my god. Men fy fan, och bara bära det inom sig.
Ja, det var ensamt.
Ja.
Jag minns att det här låg lite jättemobbat. Jag minns att vad jag saknade alltid var att ha en annan som växte upp i samma miljö och med samma förutsättningar som satsar på skolan. För då hade jag någon, en person som kunde förstå. För annars var det alltid typ, när jag hängde med mina barndomsvänner, då var jag alltid tvungen att förminska mig själv. För att om jag pratade för mycket eller för självsäkert, då ville de ju sänka mig.
Mm.
Och det gjorde de genom allt de har lärt sig är slåss.
Mm.
Så då lärde jag mig en Suleiman-karaktär där jag förminskade mig själv och fick dem att känna sig överlägsna, för då behövde de inte slå mig. Det var typ en taktik där. Jag hade en tjejkusin som gick i min klass som var väldigt förordsbrudig. Men hon kom undan med allt, för hon var tjej. Och då fattade jag att rasism handlar inte om att de hatar oss.
Nej.
Utan det är bara svårt för dem att tro att en kille, eller typ, jag blev alltid betraktad som en potentiell gärningsman.
Mm.
Medan hon var mer typ en dum brud för dem.
Mm.
Så även fast hon gjorde mer skit, så kom hon undan med det. Och då skapade jag en tjejkaraktär.
Ja.
För att genom att anamma ett mer feminint beteende.
Mm.
Då var det inte som att han här är problematisk. Det var typ en feminin blattekliga. Han är oskyldig.
Ja.
Så det började där. Men det var inte på nivån som nu.
Nej.
Alltså det var verkligen inte typ karaktär.
Mm.
Utan det var små grejer i min vardag. Och sen måste du komma hem och förklara för din familj varför du leker dum. Mm. Eller varför du börjar med karaktärer. Och då måste jag försvara det också.
Mm.
Så det tog mig mycket tid, men jag kände inte att jag led. Utan nej. Jag hade, och jag tror att det är för att jag hade ett tydligt mål. Mm. Jag ska bli advokat för att lära mig att försvara mig själv, för att då kommer ingen kunna utsätta mig längre.
Men vad var det som fick dig att ha ett så tydligt mål? Alltså när man växer upp i en sån miljö där typ alla andra säger nu med citationstecken, för det är ändå liksom generalisering, men där alla andra har inställningen att så här, det är ingen mening att vi ens försöker, för det är liksom, alla har redan så mycket för dem och man ger liksom upp. Vad var det som gjorde att
du... Jag hade syskon och kusiner som var så, och vänner. Men jag tror att i mitt fall, jag hade ett starkt intresse för skola.
Ja.
Det räddar mig. Jag har inte jättemånga.
Nej, det känns väldigt så här unikt på något sätt.
Mer eller mindre. Och det har till och med många i typ rikare områden också. Inte. Ja. Alltså det är typ vanligt. Jag gillar kunskap.
Mm.
Och i och med att jag gillar kunskap och i och med att jag så tidigt fick försvara mig själv, så var jag trodde på mig själv väldigt mycket. Det var så här att jag tänkte alla kan kritisera mig på alla sätt. De kan tycka att du är ful, att du är problematisk, du är aggressiv, du är vad som helst. Och jag kunde bli påverkad av många av mycket av den kritiken. Det kunde påverka mitt självförtroende, men aldrig tvekade jag på min intelligens.
Nej.
Aldrig.
Och det var din styrka.
Det var liksom min styrka. Och i och med att det var min styrka, så ville jag värna om den genom att kritisera mig själv mest.
Mm.
För om jag kritiserar mig själv först och jag besvarar min egna kritik, blir min egna lärare, då var det enkelt att skilja på om lärarnas kritik var befogad eller obefogad. Förstår ni hur jag tänker då?
Jag tycker det är så sjukt. Alltså det är så smart på något sätt. Alltså, att redan som liten
fatta det.
Ja, liksom. Men samtidigt kan jag tycka, men gud, ska man behöva det?
Men kunde du känna att du ofta fick obefogad kritik från
lärarna? Det mesta, men oftast... Det handlar ju om deras bristande förståelse.
Ja.
Lärarna vid en sida, jag fick lika mycket kritik hemma. Om jag kom hem och klagade på att lärarna var rasistiska, då fick jag höra att jag är bortskämd för att de fick inte ens gå i skolan i hemländerna.
Nej.
Så jag förstår med tiden att deras perspektiv är deras verklighet. Och när jag förstod det, så började jag leka med karaktär, för då kan jag ändra på deras perspektiv och då förändrar jag min verklighet. Så det var så jag lekte. Det var typ för mig, när jag upptäckte karaktärer, det var typ, jag har äntligen ett vapen. För jag hade inget vapen innan. Nej. Det. Typ, nu har jag något jag kan använda. Jag har ett medel. Sen jag skulle aldrig rekommendera att göra det lika mycket som jag gjorde, för att jag ville aldrig välja, typ i och med att jag fick så mycket kritik av alla möjliga håll, ville jag inte välja ett håll. Jag var aldrig helt den typiska typ plugghästen, bara kolla på mig nu. Jag var aldrig den typiska förortsungen. Så jag ville aldrig välja sida. Då istället gömde jag mig bakom en karaktär. Jag har inte sagt innan, jag blev databeroende. Spelberoende.
Ja. Nej.
Jo, för att när jag spelade, så kunde jag vara strategispel. Så kunde jag vara strategisk och bygga grejer och få vara hur duktig och bra jag ville utan att någon blev påverkad. Och jag behövde inte interagera med människor, och jag behövde gömma mig bakom mask. Så jag blev beroende där. Det har jag inte sagt.
När var det då?
Det var hela högstadiet och början av gymnasiet. Jag spelar 8 timmar. Jag spelar en idag, 2 timmar om dagen, typ en timme. Men det är inte av det beroende. Idag är det stress relief. Men förr var det typ, jag behövde inte interagera med människor. Jag behövde inte på mig en mask. Jag kan sitta och spela. Det är väldigt objektivt. Det är väldigt distanserat från mig själv. Och jag fick ändå kämpa. För det var mycket av mitt problem, att när jag var i skolan så var det att jag måste alltid leka något annat. Och hur mycket än jag jobbar, så är jag aldrig tillräcklig. Hemma, och med de jag växte upp i, så var det typ, du trodde advokat, du trodde du blir mycket bättre än alla andra. Och jag förstår ju det också. Och sen var jag rapp i käften och jobbig. Så jag var inte typen där, om jag fick kritik bland mina vänner där hemma, typ, du trodde mycket bättre än oss. Vad skulle jag göra åt saken? Typ, det var mitt sätt att försvara mig själv på. Så jag fick extra mycket skit. Så jag skulle inte rekommendera mitt tillvägagångssätt.
Nej.
Men jag skulle rekommendera att sitta och tänka och vara din största kritiker. Men låta dig själv göra misstag. Det är viktigt. Du får kritisera dig själv, men acceptera att du gör misstag. Det är en viktig balans.
Men förstod du att liksom datorn var som ett beroende?
Nej. Men det var när jag läste i nionde klass, fick vi läsa om dopamin. Och då beskrev de att det ändrar ditt typ hur belöningssystem i hjärnan. Och när jag läste det, och så tänkte jag bara efter, för jag spelade inte längre för att det var kul. Nej. Jag spelade för att jag var i behov
skulle
av en belöning.
Mindre dåligt.
Exakt, mindre dåligt och inte tänka på stress. Så jag bara spelade för att spela. Och när jag kopplade, tänkte jag bara, okej, jag är beroende.
Men visst växte du upp i Landskrona?
Ja.
Det är fasen inte så långt ifrån Karlshamn där vi växte upp.
Nej, det är inte jättelångt.
Nej, faktiskt inte.
Och Landskrona har ju problem.
Ja, det är så.
Ja.
Men var växte du? Silvergården, va?
Silvergården, ja. Ah. Silver och Koppar, de trakterna med Karlslund, det är typ topp 20 Sveriges mest problematiska områden.
Men vadå, alltså hur var det där? Eller alltså,
alltså, min också en stor grej är vi flyttade därifrån när jag var 8-9.
Mm. Ah, okay, ja.
Kusinna och sånt bodde kvar där, så vi hängde ofta där.
Ah.
Men den flytten gjorde jättemycket. Jag var tvungen i tidig ålder att lära mig att eller assimileras.
Mm.
Jag var tvungen.
Mm.
Och den tvången lärde mig jättemycket. Sen, jag hade ju en problematisk mentor, men i första klass, så alla betyg jag alltid hade fått, jag satt alltid på A förutom svenska.
Mm.
För i svenska var det alltid där lärarna sa typ, med andra ord, du passar inte i stereotypen av hur en svenska elev beter sig eller pratar. För jag använde mig mycket av alltså, sociolekter. Så jag kunde prata grammatiskt korrekt svenska, men jag pratade mycket mer så här, mycket mannen, mycket slang. Så jag förstod det, men när jag sen levererade, det var nästan som att för dem var det typ, aha, det här är en fake fasad. Förstår ni? Typ, så om det är med kritik och du följer kritiken så är det typ, men det här är fake, du är inte äkta. Det är inte äkta prestation. Så hade jag henne och så sa hon att jag fick mitt B. Och bland alla lärare, i första ring så gick jag ut med halva A och halva B. Så alla A-na, jag var jättestolt. B-na jag kritiserade allihopa förutom svenskan. När hon sa B så var jag helt så typ, oh, bra, jag satsar inte på mer än B, det är omöjligt.
Mm.
Så sa hon, men du kan få A. Bara gör så här, så här, så här. Och jag var paff. Alltså Filip, aldrig paff. Ringa Filip, aldrig paff.
Men där.
Det var paff, jag bara, vad menar du? Hon bara, nej, alltså, du behöver bara göra så här och så här och så här för att få A. Och jag bara kollade på henne, jag bara, men alltså, tror du verkligen någon som mig kan få A i svenska? Bara, vad menar du? Vet, så det var själv, det var inte typ, du är en blatte, du kan. Utan det var mer att hon sås alla likadana.
Ja,
hon
gjorde
ingen skillnad alls.
Nej. Var det Annette? Nej.
Annette, jo.
Ja. Det var Annette.
Och då blev jag bara, hon var väldigt typ sträng och hård. Alltid med glimten i ögonen, men hon var inte den där typ, hej, glada. Nej. Utan hon var sträng och hård. Men hon bara, typ, klart, du bara jobbar på det här och jobbar på det här. Jobbar på din meningsbyggnad. Min meningsbyggnad var lite trash. Ordförrådet var inte, det var bra, men det var mer meningsbyggnaden och typ, för hemma, om jag går typ nu och pluggar juridik och kommer hem, jag kan inte använda mig av ordförrådet jag kämpar med i skolan, för att hemma är det motsatt effekt. Det motverkar ändamålet med ett bra ordförråd för att det blir för komplicerat. Så det var jag tvungen att jobba på. Och då i andra ring, svenska var jättekul för mig, för att då var det typ, nu kan jag jobba. Och jag fick mitt A, jag var enda killen som fick A.
Oh my god!
Men det var även ett annat problem med en tjej i klassen. Nu förstår jag henne, hon hade mycket problem.
Okay.
Och så är jag typen som hade gått igenom mycket skit, så jag tog plats överallt. Ingen ska stoppa mig.
Nej.
Och då är det klart att någon som henne som har haft mycket skit blir typ hotad av mig. Det förstår jag idag. Men då krockar vi, jag och hon. Och hon försökte göra det genom typ utfrysning och isolering. Och det bara triggade mig ännu mer till att gå på henne. Så det var typ, vi hade en slags kamp. Och då tog jag upp det med Annette. Och jag förväntade mig en typ, hur fan ska jag säga, det var alltid som att jag är den provocerande parten. Jag är
precis
den problematiska blattekillen. Typ omöjligt att jag är oskyldig gentemot en svensk tjej. Och hon var helt som, jag tycker du, det går att förklara för henne. Jag tycker inte om när du gör så här, så här, så här. Och så här, så här. Och jag bara, oh my god, hon tror på mig. Det, så det var typ det första jag tänkte på, what the fuck, hon tror på det jag säger. Inte för att jag brukar ljuga, utan
nej,
för att hon betraktar inte mig som varken en extra oskyldig eller extra skyldig, utan
nej,
du är som alla andra.
Ja.
Och det var faktiskt min första typ, oh my god, jag har så mycket fördomar med svenskar. Hon fick mig att klicka typ, oh my god. Och efter det släppte ju mina fördomar. Och då var det också så att i och med att mina fördomar släppte var jag också mer välkomnande för fler äldre svenskar.
Ja.
Och då lärde jag mig också ännu mer. Och då kunde vi lära oss av varandra och diskutera fördomar med varandra. Men hon har jag mycket att tacka där, för hon släppte min paranoia. Jag var inte paranoid längre med lärare.
Men på vilket sätt hade du fördomar om svenskar? Eller varifrån
att
kom
de aldrig kan tro. De tror inte.
Nej.
Det är inte att de hatar. Det är bara att de tror inte att någon som mig kan. Nu var jag också mindre slipad på den tiden. Det var inte betonat eller påpekat. Det var första gången de bara hade hopp. För i mitt fall lärde jag mig att okej, de kanske inte hatar oss. De bara, de tror inte att vi kan.
Det är så mycket okunskap.
Ja, exakt, okunskap. Men hon visade bara att typ, inte att du är extra skyldig eller extra oskyldig, du är som alla andra.
Ja.
Och det första gången jag fick det bemötandet. För min mentor tidigare, hon brukar till och med ljuga för mina föräldrar. För att hon hade, det var bara jag och en annan kille med invandrarbakgrund i vår klass. Han var inte heller född i Sverige. Jag är född i Sverige. Så han hade ännu svårare än vad jag hade.
Mm.
Han hade ju värsta väggen framför sig, var jättedefensiv och aggressiv. Och i och med att jag umgicks med honom ville hon lägga oss i ett fack.
Yes,
typ, de här är vad som, de som skapar problem.
Mm.
Och jag var väldigt tydlig med att även fast jag umgås med honom, jag umgås även med de andra.
Ja,
jag är inte med i ett fack.
Mm.
Jag levererar bäst av alla killarna när det kommer till betyg. Även fast jag umgås med honom så sa jag till henne, jag bara ifrågasätt istället, varför dras jag till honom?
Mm.
Har ni varit välkomnande? Har ni visat förståelse?
Ja, exakt. Ja.
Nu var jag också mer grov. Jag hade inte samma ordförråd heller. Men, och då var det för henne typ, tror den här lilla skiten att han ska kunna argumentera mot mig?
Ja, kommer inte sett mig på
och
plats.
Pappa kom, och pappa var så här i utvecklingssamtalen. Allt jag Filip gör, se till mig, ring. Jag tar hand om det hemma. Mina föräldrar var stränga.
Ja.
Så hon såg det som att om inte jag kan sätta dit honom så ska jag ljuga för hans föräldrar och låta dem sätta dit honom. Nej. Och där triggades min advokatgrej faktiskt, det var första gången. Så när hon hittade på en historia om en utflykt så skrev jag ett papper om vad som faktiskt hade hänt och gick till lärarna i skolan som var på utflykten och bad dem skriva under den. Så säger hon ska se att...
Men vadå, alltså hon gör, alltså vad hittade hon på
hon
då?
Hon hittade på att jag var deltog i ett slagsmål med 2-3 andra fast allt jag gjorde var hoppa in och separera.
Ja, men fy fan.
För hon ville måla upp det som att jag tillhör de problematiska.
Ja, ja, precis.
För jag ser ut som dem.
Mm.
Vi pratar som dem. Så ännu en gång för henne var det, han här är fake.
Mm.
Han är som dem egentligen. Mm. Men det var alltid det, typ. Du antingen har blivit som de andra eller typ, ah, kolla, Filip var alltid som de andra.
Och det är ju så mycket psykologi alltså, bakom det. För hon hade liksom en hypotes.
Exakt,
som
sagt, det bekräftelse på
precis.
Det.
Precis, och så gör man. Så funkar alla människor att man letar liksom efter så här olika ledtrådar
exakt.
På att ens hypotes ska
stämma.
Ja, men
man
stämma.
Vill bara få bekräftelse på att mina tankar stämmer.
Det är typ bland det svåraste som finns att erkänna att man har fel.
Ja. Men samtidigt så blir jag så här, fan vad våra liksom hjärnor är så jävla dumma.
Tack, det var jag accepterat i senaste tiden. Att
ja!
Det är inte typ fel på specifika människor eller typ den här, utan den här gruppen. Människan är bara dummare än man vill erkänna.
Ja!
Vi är dumma, är egoistiska, giriga och vi vill alltid tro att vi har rätt.
Exakt.
Så vi kommer söka bekräftelse på det.
Ja. Precis,
det är så.
Så är det.
Ja, det är verkligen så. Men, alltså, men när man liksom börjar prata om det, alltså man blir ju fan frustrerad över att så här folk gör, alltså man går hellre över lik, alltså man gör vad som helst än att bara erkänna så här: okej, okay, jag hade fel.
Ja.
Mm.
Det är så många
och jag
som
har själv sagt, gjort de misstagen.
Ja, mm. Alltså samma här.
Och just därför, i och med att jag har sett andra dem så mycket, det är det jag menar, att jag var min största kritiker själv.
Mm.
Och så till att när jag tycker något, låt inte det vara baserat på en personlig agenda.
Nej.
Utan låt mig vara objektiv. Har jag gjort fel? Erkänn att jag har gjort fel.
Mm.
Jag erkänner att jag inte var perfekt och jag var aggressiv. Men det var faktiskt när jag läste psykologi i andra ring som jag fick höra den här bekräftelseteorin, vad den heter. Kognitiv någonting kallas
exakt,
det. Så jag bara, oh my god, det här är vad de har gjort.
Ja!
Och då mitt hat släppte.
Mm.
För jag fattade att de är bara okunniga.
Mm. Jag tror det är det att många har problem, alltså även jag, det är väl mänskligt, men att vara just det här objektiva.
Ja,
man ska alltid ha liksom man står alltid på någon sida och man ska tycka
precis.
Och tänka så mycket och man kan inte se det från olika perspektiv utan det är skönare att liksom känna anknytning till
exakt.
Ett gäng.
Ja, men så kan jag tänka med samtiden, men alltså det är ju som att man utkräver svar av alla. Vad tycker du om det? Vilket parti har stöd på kärnkraft? Alltså så här,
ja.
Att man liksom ska ta
exakt.
Ställning i allt.
I allt.
Och
då
man vill inte vara den
tänka
som säger
igenom.
Jag vet inte.
Nej.
För då är man rädd att man ska framstå som dum. Liksom.
Eller lat typ, som inte har satt sig in
i det. Men jag från början var jag mer försiktig. Så man kollar mina sketcher från början. Det var verkligen två olika perspektiv. Svenska versus invandrare. Ta inte ställning.
Mm.
Om detta är för mycket, om svenskar är för fria med barnen, då invandrare är för kontrollerande.
Mm.
Och om svenskar är för snälla, invandrare är för aggressiva. Jag bara vrede. Och jag fick ofta kommentarer från äldre, både svenska invandrare, som sa typ, oj, jag har fått perspektiv. Och det var jättekul.
Mm.
Men med tiden märkte jag att det räcker inte i dagens miljö.
Nej.
Så det är därför jag har börjat vara mer typ hård.
Mm.
Både typ att det kommer till sexism och rasism. Jag skiter i.
Mm.
Om jag verkligen har tänkt och varit objektiv och känt okej, jag tycker verkligen det här, då är inte jag rätt längre. Jag säger vad jag tycker och då får de andra tycka vad fan de vill.
Ja.
men liksom, alltså nu också, jag tänker så här, nu är vi tillbaka uppväxten. Bara blicka bakåt, som man tydligen älskar. Men känner du verkligen hur din uppväxt har varit präglad av rasism?
Ja,
mm.
men inte på så sätt att det drabbar mig idag.
Nej.
Om man säger så här, om ni är psykologer och jag ser mina fem intressen så kommer det skrika, den här killen har varit utsatt. Och det vill inte ens säga det här, men typ ett, juridik, det är verkligen typ kontroll.
Ja.
Jag vill ha kontroll och känna kontroll av mitt egna liv.
Mm.
Sen kommer retorik, det är en slags manipulation och försvar.
Mm.
Psykologi, förstå människor i omgivning. kampsport, det slåss, för det behövde jag också göra.
Ja.
Och sen språk, ändå en gång en makt och förståelse ja. Människogrej. Så alla mina intressen grundar sig i en slags jag vill kunna försvara mig själv.
Ja.
Och jag trodde alltid att destinationen, vilket är juridik eller juristexamen, är typ, när jag når min destination, då har jag kunnat försvara mig själv utan, alltså felfritt. Det var typ mitt mål.
Ja,
det ironiska är att vägen dit har lärt mig att försvara mig själv.
Ja. Ja.
Så jag, det är det som tappar lite min motivation i riskprogrammet, att jag känner inte längre att jag behöver en examen för att försvara mig själv. Just därför blir inte jag personligen påverkad av rasism i vardagen.
Mm.
Jag har lätt för att när jag bemöter rasism att på ett fint sätt utbilda och typ förklara och förstå att typ de menar ofta inget illa.
Mm.
Men det som är jobbigt är att jag vet att det finns en generation yngre än mig som inte har lika lätt att försvara sig själv så som jag har.
Mm.
Och som inte är lika pålästa som jag har. Som, även hur jag nu var utsatt, vi hade ändå exempelvis helt okej ekonomiskt ställt. De har inte ens det.
Nej.
Så jag känner mer ansvar att ta ställning mot rasism för att hjälpa den nästa generation och de som inte kan försvara sig själv.
Mm.
På samma sätt som jag tar ställning mot sexism. Det drabbar inte mig. Varken rasism eller sexism drabbar mig själv särskilt mycket idag.
Mm.
Men jag känner att jag har fått tillräckligt med perspektiv.
Ja.
Och jag känner tillräckligt många samhällsgrupper för att kunna ta, för att kunna gå emot kritik och kunna hjälpa dem.
Mm.
Men jag ska inte sitta här och leka ängel, för om jag är typ på Twitter och någon rasist drabbar upp samma gamla visa som jag hört sedan jag var liten.
Typ,
förstörs för skatten, förstörs, det är samma skit alltid. Jag är inte snäll.
Nej, det kan man fan
inte. Nej, jag är inte, för det är inte det där är hat.
Precis.
Det är skillnad på hat och okunskap.
Mm.
Och den haten, jag har fått samma kommentarer sedan jag var liten, så jag har ju mina inbyggda försvarsrepliker. Och jag bara skjuter iväg varje gång. Och det är kul att se, för att deras oftast börjar det i typ invandrare är pest för samhället, och invandrare hatar Sverige, och invandrare hit och är otacksamma. Och så säger jag helt ärligt, jag är stolt svensk, jag är född här, jag älskar Sverige, ni rasister kommer aldrig få mig att tycka något annorlunda, jag jobbar jättehårt, jag betalar mer skattemajoriteten.
Ja, den såg jag.
Du går emot allt,
ja.
Och de är nästan mer triggade. Du börjar få typ Sieg Heil-kommentarer och typ rasist, för det är typ, du är inte alls svensk! Vad, du är inte alls svensk! Nej!
Ta inte på dig den rollen.
Det är som att de vill ha ursäkter att hata en.
Exakt.
Beröva dem, för de ursäktar, de är besatta typ.
Ja, alltså, men det är så jävla härligt också att kunna göra det.
Yeah.
Och bara se hur såhär
de triggade dem.
Ja, och såhär griper efter halmstån för att ha någonting att säga. Och man bara såhär bra där.
Och samma sak att typ alla de som begär invandrare till att konstant visa tacksamhet.
Mm.
Jag har också märkt att det är alltid de som röstar för att inte ha fler invandrare.
Mm.
Ska vara tacksam för någon, ska vara tacksam för alla de svenskar som faktiskt kämpar vardagligen för att hjälpa invandrare.
Exakt.
Jag ska inte vara tacksam för att din farfar jobbade som byggare i Sverige och du är arbetslös och är drogmissbrukare, och jag ska vara tacksam för att du tycker att jag är en pest för samhället.
Ja.
Jag bidrar mycket mer än dig.
Exakt.
Men fan är du att kräva från mig?
Ja, verkligen. Men när förstod du vad rasism var?
Det tog mig tid. Det tog mig jag började förstå rasism när jag jämförde hur jag blev behandlad jämfört med mina klasskamrater.
Mm.
Jag hade en äldre storebror som fick genomgå lite extra mycket.
Mm.
Och det var exempelvis ett fall där han blev påhoppad av 3-4 stycken. För han hade likadant för att anpassa sig. Och då är det att du sticker ut.
Ja.
Och du blir ett enkelt offer för ungdomar att hoppa på. Framförallt 4-5 klassare.
Mm.
Och då han gick i sjätte klass, jag gick i 4. Och då skrek någon i min klass, din bror är slagsmål, så jag hoppar in och försvarar honom.
Ja.
Det var, jag tänkte inte så, bara, in och försvara, det är allt. Och sen fick jag skit. För det var typ, varför hoppar du in? Bla 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 bla. Skit, du har börjat bli som alla andra. Jag vet inte exakt vad som hände med min storebror och deras klass, men i min klass fick jag jättemycket skit som att jag var problematisk.
Mm.
Och då tänkte jag bara, vet du vad, det kanske var fel. Jag kanske borde stoppat, jag kanske borde hit. Och sen ser jag att när det är motsatt, att det är typ 2 invandrare hoppar på en svensk kille, och se hatet i lärarens ögon när de kollar på invandrarna, och se typ, alltså verkligen typ föraktet. Och det är bara, nänta, något är fel här. Och sen tog det tid, och sen såg jag hur de invandrarna som blev utsatta, när de så hoppade på en buss på kvällen, för att vi hade typ onsdagsarbete där 9 klasserna till 7 klasserna alla blandade.
Mm.
Och då var det äldre svenskar som satt med en gäng yngre invandrare, så sa de typ, ha, majoriteten vill bli busschaufförer, bla 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 bla, massa skit.
Mm.
Och de killarna då som blev påhoppad, inklusive mig. När jag såg sen att en, de kände verkligen att Sverige hatar oss och svenskar hatar oss. Hoppar de då på en buss och det finns en stackars svensk pojke där som är oskyldig, då tar de ut sin irritation på honom. Det är en typisk strukturell motreaktion. Där fick jag hoppa in och stoppa. Men allt jag tänkte på är att sen när han här växer upp så kommer han ha samma åsikter som mina lärare har om mig. Att man är problematiska och att de kommer skydda svenskarna och vara arga på oss för att allt de ser är deras barndom och deras upplevelser av hur problematiska invandrare är. Så jag såg tidigt strukturen och som är bara maktlös. Vad ska jag göra? För man ser ju hur det är en ond cirkel som bara blir värre och värre. Och jag tror att nyckeln är bara utbildning.
Och kommunikation liksom.
Ja, men jag kan inte fatta hur man inte pratar om, alltså det har ju vi sagt 100 gånger, man pratar ju inte om ångest och liksom psykisk ohälsa i skolan. Man pratar inte rasism, man pratar inte sexuella övergrepp. Alltså,
man gör det.
Vad i helvete?
Det enda vi hade om sexuella övergrepp var att min lärare sa så här: om jag har pågått en sexakt och tjejen säger jag inte är intresserad, då får du inte göra något för att då är det fel.
Det var den utbildningen i vikten.
Allt. Och det är inte att det är fel, men kan du motivera, kan du förklara för barnen vad samtycke är för något?
Precis.
Kan du förklara att samtycke...
det finns något som heter samtycke.
Exakt.
Till
vi fick inte höra det.
Nej, inte vi heller.
Alltså, det känns vi fick aldrig höra att om du ger en kvinna en komplimang så kan hon bli obekväm. Det är därför så många män känner sig berättigade till att få se att du är sexy och du är vacker och du är hit, och sen känns som berättigade till att få ett tack.
Ja, exakt. Vi ska vara så jävla tacksamma.
Vi ska vara jättetacksamma för att ni fått höra att ni är sexiga av en fucking rutten 78-årig gubbe.
Precis.
Oj vad tacksam jag är.
Nej, men det är så sjukt.
Ja, men alltså förstår ni vilket jävla problem det är i svenska skolan?
Men det är som att liksom vuxenvärlden, det är så stora frågor att ta i så att det känns för komplicerat. Alltså liksom bara förra veckan så stod vi och pratade med så här politiker om psykisk ohälsa, hur man ska ta tag i det här och så här. Och då var det liksom en politiker som bara, sen ska vi komma ihåg att det här är väldigt komplicerat. Och då stod vi där och bara, för så jävla komplicerat.
Nej, det är jätteenkelt. Det är komplicerat för att vi inte har pratat om det.
Precis.
Exakt.
Det är matte är jättekomplicerat om du aldrig haft matteundervisning i ditt liv.
Precis.
Det är jättelogiskt egentligen.
Alltså jag tänker bara själv, alltså Sanna, jag förstod vad rasism var. Det var ju mest sent.
Det känns som att all kunskap jag kan ha nytta av, det är ju sånt jag har lärt mig själv efter skolan.
Samma här. Och jag lär mig än idag.
Ja, jag fortfarande gör varje dag.
Jag var jätteirriterad på många med invandrarbakgrund när jag var yngre. För jag kände att skitet ni gör, inklusive min storebror, gör att jag har svårt i skolan. Så jag anklagade dem när jag var yngre för att skitet ni gör gör att jag får äta skit. Även där tog det mig många år att fatta typ what the fuck, det är ju inte deras fel.
Nej,
även typ du måste checka dig själv. Ännu värre, typ mina föräldrar var inte utbildade, men vissa har analfabeter till föräldrar. Hur ska de då gå och lära barnen med läxorna jämfört med andra? Det är sånt, typ jag måste konstant checka mig själv och typ ta hänsyn till det här. Men om vi åtminstone får en grund i skolan och typ blir uppmanade till att tänka och inte ha lärare som kallar folk för hora och n-ordet, det hade varit till hjälp. Och det är inget som kräver investering i form av skattemedel och vi har inte budget. Nej. Du bara anlitar inte en idiotisk lärare.
Precis.
Steget.
Och sen
liksom
lägger fokus på att jag tycker faktiskt lärarna, jag tycker synd om dem om jag ska vara ärlig. För att det är så, det är typ låg status på läraryrket i Sverige jämfört med andra länder. Låg betalning, alltså lön. De får göra jävligt mycket jobb. De får inte, alltså de har verkligen behörigheter, befogenheter eller fucking beröm för det.
Exakt.
Så vi lägger stor press på det, därför säger politikerna, vill du göra något så se till att rädda våra lärare.
För
vissa barn som typ har barn hem och byta mellan hem och bor i LVU, läraren är ofta deras enda vuxen de kan lita på.
Precis.
Så lärare är typ psykologer, de är allmänbildare, de är mentorer, de är allt.
Ja, de är en trygg punkt för så många.
Exakt, och sen i Sverige behandlar vi dem som skit.
Ja, verkligen.
Så höj lönen, jobba mer på det och sen lägg större krav på dem också.
Precis.
Inte så jätteavancerade krav, bara typ, om du beter dig rasistiskt så kommer ju eleven inte vara motiverad till att plugga.
Nej.
Och då kommer han hamna på gatan och då kommer han vara jätteenkelt offer för kriminalitet. För då kommer bara trycka in i hans huvud att du har ändå inget hopp i skolan. Och sen har vi en fucking kriminell åsna som går in och skjuter folk.
Precis.
Och det är allt han kan, det är allt han vet.
Ja, precis. Och det är där han får bekräftelse.
Ja, det är där han också får sin trygghet. Ofta söker de trygghet. Och den tryggheten erbjuds i mängder ute på gatan för de som söker vill anlita småbarn till kriminella
Nätverket.
Ja.
Ja, men också att man får, då får ju de en bekräftelse på att så här, men här duger jag.
Ja,
här
exakt.
Kan jag liksom göra
annars är jag
någonting.
Värdelös.
Mm. Ja, exakt.
Mm. Och vad många inte vet är att det finns nästan som en bild att invandrare kommer till Sverige och det är typ, hej, vi ska leva fritt och vi ska skita i. Majoriteten av invandrarna skäller ut barnen för att de inte är läkare eller advokater.
Mm.
Det är en jättestor, det är ett jättestort problem i svensk invandrarkultur.
Ah.
Det är för att de har ju flytt och lämnat sitt hem för att vi ska få möjlighet till utbildning.
Mm.
Sen förstår de inte strukturerna som förhindrar oss för att få den utbildningen.
Nej.
Och då pressar de och kallar deras barn för handikappade och jävla åsna och jävla idiot och du är värdelös och alla möjliga skit på de barnen, trycker ner dem, får de att känna sig värdelösa i skolan och i hemmet.
Ja.
Klart som fan då de samlas i en grupp ute på gatan och tänker att vi klarar oss själv.
Ja, exakt.
Det är inte svårt att förstå.
Nej, det är verkligen inte det. Ja, men visst var det så för dig med att din pappa, vi hörde dig säga det i en annan intervju, att din pappa var så här, du ska bli advokat.
Ja.
Och typ bara så här, ja, fast du knappt visste vad det var.
Ja, det var när jag var liten. Det var pappa, så den var att bli advokat.
Okay.
Så jag ska bli advokat, pappa sa det. Men jag fattade inte vad det var.
Nej.
Och sen fick vi, jag blev lite osäker med tiden. Och sen i och med att jag konstant behövde försvara mig själv, som när jag, typ, när jag skulle skriva under papper och typ försvara mig här och där. Det var mycket mer street smart försvar än typ paragraf. Jag var mycket aggressiv i min retorik.
Mm.
Jag visste hur jag skulle trycka ner någon.
Ja.
Det var typ min grej. Och var hård.
Ja.
Och sen Annette faktiskt hjälpte mig med det också när vi hade debattartiklar i gymnasiet.
Ja. Det här avsnittet min, till Annette.
Vi får bjuda in Annette också.
Jag var väldigt typ hård i tonen.
Mm.
För det var så jag försvarade mig själv. Det var typ antingen i slagsmål. Jag kunde exempelvis undvika slagsmål genom att skada dem mer med ord.
Ja.
Det var också en teknik.
Mm.
Så jag var aggressiv. Och så sa Annette, typ testa ändra din ton. Det kommer vara svårt men testa. Så normalt fick jag ofta B i debattartiklar.
Ah.
Så ändrade jag min ton så fick jag C. Men så sa hon typ stort tummen upp, hon bara fortsätter det här hållet. Så gjorde jag en till sista så blev det mitt A.
Mm.
Så hon lärde mig att typ vara mer objektiv återigen, inte lika aggressiv och mer tydlig i istället för att släppa ut explosion av känslor som jag gjorde, så vara mer typ tydlig och noggrann och fokusera på att få fram ditt budskap istället för att försvara dig själv. Så hon hjälpte mig med det också faktiskt. Men det pushade mig till att advokat såg jag som, när jag blir advokat då kan jag försvara mig själv. Och jag visste även att jag har något många som är uppväxta mer privilegierade inte har när det kommer till att försvara sig. Jag behövde alltid förutspå min motparts agenda och vad de har för bevisning och vad de vill, hur de vill vrida och vända. För i mitt fall var jag alltid tvungen genom karaktär att vrida på verkligheten. Så det vill jag göra som advokat.
Men i din idolbristkampanj så pratade du om utanförskap och lojalitetskonflikt.
Det var jobbigt.
Ja, men vad menar du med lojalitetskonflikter?
Jag menar att jag visste hur tufft jag hade det.
Mm.
Och då hade min storbror ännu tuffare.
Mm.
Jag var den enda han kunde lita på. När jag då kom på att jag kan inte längre delta. Jag kan inte exempelvis på gatan lära dig att du måste alltid försvara din heder.
Mm.
För att annars kommer du bli utsatt. Och man litar inte på polisen heller. Så om inte du försvarar dig själv kommer de hoppa på dig igen. Så det var min mentalitet. Så varje gång någon gick på mig så försvarade jag mig alltid. Och jag var alltid tvungen att hämnas och ge tillbaka. Och så märkte jag att den tiden jag lägger på det, ett, bekräftar lärarnas fördomar, två, påverkar mina betyg, tre, jag hinner knappt plugga, och jag dras också in i den skiten.
Ja.
Så jag drog typ vid 14-15 års åldern, eller 13, så drog jag som en regel att okej, vad de än gör, låt dem tycka vad fan de vill, låt dem se vad fan de vill. Du ska aldrig initiera ett slagsmål eller en konflikt utan håll dig undan.
Mm.
Om min storebror då går och säger typ, åh, han här har gjort så och så och så, så vi ska gå och mötas och typ konfrontera varandra och lösa det. Jag sa nej, jag kommer inte. Och för mig var det jättejobbigt för att då måste jag acceptera att okej, om han får skit nu där ute, om han blir sönderslagen, han är ingen att lita på förutom jag, men jag måste säga nej. Och det var jättejobbigt och han var så typ, vad menar du? Så jag nej, och där började också min verbala kritik mot mina nära. Jag kände att jag vill inte delta i skiten, jag vill inte att ni ska få skit. Allt jag kan göra är typ genom tough love kritisera er innan ni begår skithandlingar. Så då blev jag ännu bättre på återigen att verbalt kritisera. För att då, när han med sina vänner vardagligen påminde jag honom om hur skit hans vänner är. Och jag kritiserar honom 24/7.
Men kunde din bror ta det då?
Nej, vi bråkar jätteofta.
Ja.
Det är nu i efterhand vi har lärt oss att typ vi kollar tillbaka och skrattar, vi är jättenära idag.
Ja, men för det känns verkligen som ni har så bra relation.
Ja, vi har jättebra relation. Men då var det verkligen allt han visste var heder och respekt. Och allt jag visste var rättvisa. Och de två krockar jätteofta.
Ja, det gör de. Ja.
Så ofta ville han gå och skydda sin heder och respekt. Och ingen skulle göra det ena och det andra. och varje gång skulle jag välja vad som är rättvist. Och då kunde vi gå från att hålla med om att den här kompisen svek oss när det var slagsmål, till att när jag blev äldre sa jag, nej jag förstår honom, han var rädd och han var inte med om det här innan. Och då fick jag skit, du skiter alltid fienderna, fan, du, typ, jag bryter ju mot normen.
Exakt.
Så där hade jag mycket lojalitetsplikt, konflikter, att typ, jag känner mig lojal mot gatan, om man ska generalisera det. Men jag ville gå ett helt annat håll och ett helt annat, leva ett helt annat liv. Och då, jag känner mig lojal mot gatan just för att det var de enda som kunde förstå mig. Men jag var mer, jag hade mer lika intressen med typ akademiker. Men de kommer aldrig förstå mig.
Nej.
Så jag hör aldrig hemma någonstans. Lite så.
Fan vad jag tror att många kan relatera till det.
Jag vet att du gjorde min video om det här. Så fick jag så mycket typ det här är mitt liv, det här är mitt liv. Oh my god, man har ingen aning.
Nej.
För, ni måste som också sagt, höra det jätteofta. Ja. Det är många som relaterar till allt.
Ja men verkligen. Och man bara så här, det är ju så himla skönt för en själv också. Att bara känna att bara, gud, jag är ju inte ensam om liksom alla mina jävla problem som jag kämpar. Alltså,
ja, för det är lätt hänt att känna sig ensam.
Ja,
så det känns som att jag babblar om mig själv jättemycket. Berätta om er
nej, men alla våra lyssnare. Nej men du är ju här i egenskap av att våra lyssnare vill höra på dig.
Du får bjuda in oss i din YouTube-kanal.
Tack, yes gumma.
Ja. Nej men för det här ville vi också veta. Att så här, Du nämnde det lite innan och du har sagt i andra intervjuer att du är liksom ett kontrollfreak. Alltså har du liksom ett starkt kontrollbehov?
Ja.
Alltså inte kontrollbehov på andra människor.
Nej,
alltså
mig själv. Så här. Mina karaktärer var min första kontrollmekanism. För att jag visste att om jag blir aggressiv, fast en fem grabbar eller fem någonting har hoppat på mig, blir jag aggressiv, även fast det är invandrare mot mig, då kommer jag se ut som att jag är en del av de bunten.
Ja.
Är det svenska kommer jag se ut som att jag måste ha provocerat dem, för det är konstigt annars att tro att fem svenskar från ingenstans ska hoppa på en. Oavsett är det loose. Alltså det är loose oavsett vad jag gör. Så jag tänkte där att jag var arg. Och jag var arg på alla och arg på lärarna. Och så tänkte jag, min ilska gör inte saken bättre. Allt jag kan jag fokusera på mig själv och se till att jag gör bra ifrån mig. Hur jobbigt det än är, så måste jag kontrollera mig själv. För jag kan inte ursäkta mitt beteende och min frustration genom att skylla allt på andra hela tiden. Typ, väx upp Filip. Det var lite, jag växte upp rätt tidigt. Det var det enda problemet med det. Men så jag tänkte, okej, nu är jag arg. Och jag hade lärt mig att försvara mig själv. Så om jag har en grupp fem personer som verbalt attackerar mig, då måste jag försvara mig själv. För det är allt jag vet. Men jag vill inte vara aggressiv. Då hämtar jag Chantel och jag hämtar Sudeiman.
Alltså det
och jag
är
hämtar
så
mina
briljant.
Karaktärer. Så det var ofta typ, det var små grejer som att typ, din håriga blatte, du har så mycket hår på kroppen. Och då kollar jag på vad de var osäkra. Alltså vad deras osäkerheter var. Och så trycker jag på det med humor. Så det var inte, jag var inte stolt dock. För det var fortfarande, jag mobbade mobbarna. Det är fortfarande mobbning och jag var inte stolt, för jag känner mig svag. Typ, varför känner du ens ett behov av att mobba dem? Att mobba tillbaka. Men det var så det började, att typ genom humor och genom typ logga ut, dra åt helvete. Eller typ de sa typ, din jävla kuksugare, fucking kuk. Så sa jag, hejsan, jag är kok. Det var så provocerande. Typ allt skit de slängde mitt håll ägde jag. Och sen tryckte jag på deras osäkerheter som de försökte dölja. För jag märkte rätt tidigt att i och med att jag då själv var osäker, för jag mobbade tillbaka ju, så slog det mig att alla människor som hoppar på en i grupp, de har deras osäkerheter.
Ja,
så åsna som jag var, letar jag efter dessa osäkerheter. Så i den mån de kommer på mig är det bara att trycka tills de slutar.
Ja.
För jag ägde mina misstag, eller mina brister. De ägde ju inte sina därför de hoppar på andra.
Exakt.
Det är en slags projicering. Då satt jag bara och tryck på dem och så lämnade de mig i fred.
Det var så sjukt, för att vi hade egentligen skrivit så här som näst sista fråga, bara, men har humor varit som ett vapen för dig? Och så
100%.
Sa du det mycket, alltså tidigare.
Ja, men liksom,
men oj, apropå kontroll då. Det var bara ett sätt att kontrollera. Och sen dess har det varit att bara hålla mig lugn och sansad. Och jag fick ofta höra typ att om jag reagerar aggressivt fastän jag har rätt, det bekräftar rasistiska fördomar och hit, så jag kan kontrollera mig till 100%. Till och med på ett sätt, vid ett tillfälle hade jag en kniv mot min hals. Vi behöver inte gå in på det för mycket. Men även där hade jag kontrollera mig själv, för reagerar jag nu kommer
Gud,
det eskalera.
Men
så jag stängde av rädsla, det första gången jag gjorde det. Det var som en knapp, så tryck, så var det av.
Var det så, du hade en kniv mot din hals?
Ja, jag hade en kniv mot min hals. Nu pratar jag med lättare ton, jag vill inte vara för djup.
Ja.
Men jag hade en kniv mot min hals. Och jag vet att personen som gjorde det inte ville skada mig. Det är viktigt, för jag känner den här personen väldigt bra. Det var en slags maktutövning. För jag var provocerande. Och jag var provocerande för jag ville kräva ut mina rättigheter. Så jag är orättvist behandlad, provocerad för att kräva ut mina rättigheter. Maktbehov resulterar i kniv mot min hals. där, du darrar i kroppen, du är jätterädd.
Ja.
Då alltså jag var med i liknande situationer flera gånger, inte så pass grova, att jag förstår att den rädslan inom mig är vad som får. Jag minns att jag kollat på en djurdokumentär. Om när djur blir hotade så sträcker de ju sig och de gör sig stora. Så vi människor istället, det är då vi börjar skrika och blir aggressiva. Så jag fattar att det är en rädsla. Så för att inte känna ett behov av att gå på honom, för då kan han fucking hugga, så var det bara off. Stäng av rädslan, så jag kände inget. Det var typ lugn, stäng av, känn inget alls, bara stäng. Så höll han, prata, skriker med ansiktet och jag känner noll. Sen släpper han och sen bara går därifrån, så tog det mig typ en vecka och smältade.
Ja, men det typ, förstår jag.
Men det tog bara, ja.
Jag tänker bara hur jag själv, alltså.
Men det är rätt, jag har läst om det, det är rätt vanligt, för du typ.
Det är typ en instinkt.
Det är instinkt och du har... Om du har varit med och varit rädd flera gånger och du är maktlös, du darrar i kroppen, alltså du har ju panik inifrån. Och den paniken, om inte du kan få ut den på något sätt, så är din instinkt att acceptera att skit kan hända just nu. Så acceptera det, för då tar du åtminstone i tur med den paniken. Du stänger av paniken genom att stänga av din rädsla på ett sätt och acceptera att vad som händer får hända. För jag orkar inte vara rädd, men fortfarande maktlös. Så jag lärde mig bara, alltså det var då var det jobbigt. Men det är bara för att det var ju skit i olika miljöer. Ibland fysiskt, ibland med kniv, ibland rasism, ibland skit här, ibland inte förståelse. Och jag hade alla ursäkter till att agera utåt och vara aggressiv. Men varje gång jag gjorde det så kändes det som att jag lät hatarna vinna. För hur mycket de än försökte sabotera för mig, lyckades de aldrig. De kunde bara provocera mig så att jag saboterade för mig själv. Och när det klickade hos mig att de kan bara vinna genom att jag förstör för mig själv, då blev kontroll en viktig grej. Men jag har släppt kontrollen nu. Jag kan kontrollera mig, men typ som nu, för inte så länge sedan gick jag in i Malou exempelvis och konfronterade henne. När jag blev arg tänkte inte jag att jag måste hålla en fasad av att lyfta kritiken med ett leende på läpparna, för du vill inte trigga svenskarna eller rasisterna. Nej, utan nu är jag arg och jag skiter in och tycker vad ni vill, och då visar jag min ilska. Så jag har släppt det, men jag ser inte det som en nackdel, helt ärligt.
Nej.
Kontrollen, utan det är faktiskt bra att kunna kontrollera, för det är en jättestark, det bidrar till mycket självförtroende för min del i alla fall. För då vet jag att jag kan lita på mig själv att hålla mig lugn vad som än händer, och det är skönt.
Ja, det blir man ju trygg av liksom.
Plus att det är jätteviktigt, för jag tänkte som advokat kan inte jag argumentera som Chantel direkt.
Nej, det kan bli lite.
Även om jag hade velat höra
det. Jag kan inte, så ofta när jag argumenterar är väldigt typ, du måste hålla det lugn och typ sansat.
Precis.
Det kan bli lite problematiskt.
Domare, du kan logga ut på Gud, domare. Fuck you, mannen. Stinker, din andek stinker hela vägen hit, gumman.
Alla, va?
Hämta SP12, gumman. Jag andek stinker.
Vi har kommit till sista frågan.
Ja, tyvärr. Tiden har gått så fort.
Vad inspirerar dig?
Vet du att jag är i en övergångsfas just nu? Låter jättekonstigt. Men förr, vad som inspirerar mig var att kunna försvara mig själv ju. Sen släppte lite, för jag kan försvara mig själv. Och jag var lite mycket fattig som student från början, så då var det lite ekonomiskt oberoende. Det var också en slags inspiration. Att jag vill åtminstone köpa min första lägenhet. För att jag investerat mina pengar och jag behöver inte vara rädd. Nu när det målet började närma sig så fick jag lite så identitetskris. What the fuck ska jag göra? Och ju mer jag tänker på det, typ, jag har varit så orolig över min egna framtid att nu börjar jag typ, när min framtid börjar säkras, så känner jag mig jätte, det känns skönt för att jag kan börja spendera min energi och tid på att ta hand om andras. Så det är lite inspiration just nu, typ välgörenhet. Men inte, jag vill inte göra välgörenhet i typiskt typ, du har gått från komiker till att du ska bli jätteseriös välgörenhetsarbetare. Det är inte vad jag vill göra, utan genom komedi, genom intressanta, roliga klipp, hjälpa och ge tillbaka. Exempelvis ofta finns det, nu kanske jag borde avslöja det här, men jag tänker det gör inget. Många typ företag kontaktar oss med typ ekonomiappar, jättemånga appar och kort och det ena och det andra. Och jag har gjort en sån innan, sen slog det mig att när jag kollar på andra mina vänner som gör typ åker till Dubai och spenderar pengar på det. Jag förstår ju det, de tänker content och de tänker intressant. Sen slog det mig typ, oh my god, tänk att jag har ett samarbete med sånt företag, men istället för att få pengar pitcha in till dem att om ni dubblar summan så tar jag inte en krona, utan allt går till att vi typ hjälper folk i utsatta områden.
Oh my god.
Jag älskar program när jag var liten, vet du, när man gick och hjälpte andra. Och jag tänkte, företagen får ju goodwill och företagen det gynnar ju deras varumärken. De får reklam från mina sociala medier. Men man går och typ man köper ett paket med typ en PlayStation, en TV, typ mat.se-kort, fan vet jag.
Ja.
Och jag lägger inte en krona på det. Men istället för att ta de pengarna för marknadsföringen, låta företaget få reklam. De älskar reklam såklart. Och sen bara ger man tillbaks till dem. Och så jag är inte orolig över min framtid längre. Jag kan gå och göra andra samarbeten där jag kan mjölka företag på pengar.
Ja.
Typ, det här är inget jag behöver göra.
Nej, men,
men om det här gynnar företagen och det gynnar de utsatta och följarna får se att man kan faktiskt hjälpa andra att vara kreativ på det sättet. Det är typ win-win-win-win.
Ja, överallt.
Typ alltså jag älskar det.
Ja. Nej, men du
minns någon program när ni var små som gick på tv? Gud, typ. Ni minns när man typ tog en typ uteliggare och gav dem en makeover och grejer? Det var, jag älskade de programmen.
Alltså, men gud, sådana program görs inte alls.
Nej, vi behöver inga tillbaka dit.
Eller typ extreme home makeover grejer. Jag älskade that bus. Typ jag tänkte, hur fan kan man på ett lite enklare och mer lättsam sätt göra något liknande? Alla skrek move that bus. Jag fick alltid sitta så lite så framför soffan typ,
ja! Jag vet, alltså, för det var ju gåshud varje gång. Och de grät, och liksom så här, någon bara så här, hade typ sagt i förbifarten bara, men jag gillar fiskar. Då fick de typ bo i ett akvarium.
Jag tänkte alltid, överdriv inte, typ, jag gillar fiskar. Din säng ska vara ett akvarium.
Ja.
Dina väggar ska vara akvarium. Du ska ha fisktavla och fiskmat på matbordet till blöna nivå.
Exakt, det var så här, man bara, okej.
Okej, chilla.
Tack så jättemycket, Felix.
Tack själv, det var jättekul.
Nej, men det här var otroligt.
Jättemycket.
Ja, men det älskar man ju.
Okej, bra.
Tack.
Tack så mycket, hej.
Yes, ett samtal tror jag som är så aktuellt hela tiden.
Ja.
Och som ju uppenbarligen behöver liksom målas upp mer ofta än vad man kanske tänker sig, för att det inträffar sådana situationer som till exempel då hos Malou efter 10.
I slutet på förra året så var ju Filip också en av Bris-idolerna. Och jag vill verkligen tipsa om den videon han gjorde då.
Ja.
Den heter Vad hände med barnen? Storytime.
Mm. Och man kan ju också läsa mer om hela Bris-kampanjen och Filips tema på bris.se.
Otroligt.
Stort tack Filip för att du vill gästa Ångestpodden. Du är varmt välkommen tillbaka.
Ja.
Någon gång. Tack också för att ni lyssnar på den här podden. Ett extra stort tack till er som redan har köpt biljetter till vår scenshow Ångestpodden en kväll på Skala i Lund eller i Göteborg.
Nej, men förstår ni att vi också kommer till Lund och Göteborg?
Jag gör det knappt.
Nej, jag fattar ingenting. Alltså, jag helt plötsligt kommer jag befinna mig i Göteborg och inte fattar vad jag ska
bara
göra
stå där och bara hallå alla.
Gud, jag kommer vara i chock.
Ja, fast nej, så ostrukturerat kommer det faktiskt inte vara. Det här är, ta mig fan, det mest satsiga, vågade, men mest planerade vi någonsin har gjort.
Nej, men det här är en stor satsning för oss. Det här är en investering
i
Ångestpodden. Och jag blir ledsen om ni inte vill komma.
Men jag blir också överlycklig om ni vill komma.
Ja, men då är jag ju så lycklig. Man får lön i mån, Sofie.
Yes.
Då surfar man in på eventim.se och där köper man sin biljett till Ångestpodden.
Det är bara att söka på Ångestpodden i sökrutan som kommer upp nu. Du går in på eventim.se.
Så ser du vad det passar dig bäst. Lund, Göteborg eller Stockholm.
Yes, hoppas vi ses där. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs som vanligt nästa vecka.
Hej då!
Hej då!